Jag har ju varit oerhört frustrerad under mina år över att Sverige har varit så dålig på att berätta om hur vi har lyckats knäcka rökningen och snusets roll i det. Att de som arbetar med folkhälsofrågor faktiskt sätter folkhälsan snarare än prestige och moralism i första rummet.
Som moralisk stormakt så ska vi driva frågan om tobaksfritt snus i EU.
Skälet till att vi i Sverige har lyckats bättre än alla andra länder med att minska tobakens skadeverkningar är egentligen inte beror på alla miljoner som har spenderats på Folkhälsoinstitutet och den här typen av kampanjorganisationer, utan att det snarare är en innovation hos det privata tobaksbolaget Swedish Match att stoppa snuset i portioner.
Välkomna till podden Hälsa för ohälsosamma med mig David Ebrard. Jag är läkare, psykiater. Idag ska vi prata med Kristoffer Fjellner som kom in i Europaparlamentet redan 2004.
Jajamensan.
Bara 28 år gammal. Och det är andra gången du är här. Du var här med Daniel Färm från tidskriften Tiden.
Exakt.
Just det. Och det var en spännande diskussion när du var här sist. Där det är faktiskt en av de få gånger då du verkligen har sett oerhört stora ideologiska skillnader mellan höger och vänster.
Mm.
Ja. Och du är ju moderat.
Japp.
Och under dina 15 år i parlamentet så blev du lite av Mr. Snus.
Mm.
Välkommen hit.
Tackar, tackar. Trevligt att vara här.
Ja, och eftersom det är vårt favoritämne i den här podden, det här med snus och tobak och vitt snus och alla såna här produkter, så tänkte jag med hjälp av dig reda ut vad som kommer hända med snuset i Europa och i hela världen faktiskt. Mm. Om vi börjar så här, vad är Europabilden av snus skulle du säga?
Enklast är att säga att den är icke-existerande. Alltså, de flesta människor i Europa och de flesta politiker i Europa har ju ingen relation till det och har aldrig stött på det. Och det är väl den första barriären så att säga, som man har att möta. Och det märkte ju jag när jag började diskutera och försöka driva kampanj mot EUs förbud mot försäljning av snus.
Mm.
Att folk hade ingen aning vad det var.
Nej, det är ju lätt att förbjuda någonting som du inte vet vad det är.
Ja, och framförallt i det här fallet så var det blev förbjudet innan Sverige blev medlemmar i EU. Och det gjorde ju att kampen blir liksom ännu värre. För det är uppgift att riva upp ett existerande förbud mot en tobaksprodukt som ingen vet vad det är. Jag försökte ju komma till råda bot på det genom att ordna en provsmakning av snus i Europaparlamentet. Ja, jag satt upp något litet stånd och så försökte jag uppmana kollegor att testa snus. Jag kan säga med måttlig framgång. De flesta var nog mer positiva innan de provade snusen än efter.
Det vet ju alla som testat snus första gången spyr.
Ja, men så är det med många saker. Liksom. Jag fattar ju fortfarande inte hur det kan komma sig att jag tycker om kaffe. Och liksom har utvecklat det extrema behov av kaffe varje morgon trots att jag avskydde det från första början.
Ja.
Eller broccoli för den delen. Men det är...
Så snus är som broccoli helt enkelt?
Nej, det är ju inte grönsaker. Men skälet till att jag tyckte det var intressant och viktigt, det var väl egentligen inte av två skäl. Intressant tyckte jag att det var för att det... Så många frågor som är liksom lite kontroversiella, oavsett om det rör tobak eller om det rör spel eller... Så blir det ofta där man hittar hyckleriet i politiken eller moralismen eller saker och ting som inte riktigt hänger ihop. Och det gjorde att jag tyckte var intressant.
Förklara, men bara så att lyssnarna hänger med. Jag tror jag hänger med, ja. För vi satt och pratade precis innan vi började här om det här.
Nej, men alltså, ta till exempel, ta alkohol och spel i två utmärkta exempel. Där vi i Sverige någonstans å ena sidan har sagt att vi tycker att det är... Ja, men ta spelen. Jag har sagt att vi vill ha ett spelmonopol vill vi ha i Sverige. Det här är jättefullt, så det är bara staten som får ägna sig åt det.
Tjänar 5 miljarder varje år på det.
Ja, och så ägnar man sig nu åt, jag tror Svenska Spel, de ägnade sig åt tv-reklam som hade Systembolaget gjort motsvarande tv-reklam, så hade ju människor, ja, det hade ju varit helt oacceptabelt. Plötsligt händer det. Mm. Liksom. Wow. vem som helst kan bli packad. Alltså det är verkligen sådär. Och det sväljer väl på något sätt. Nu var jag annan sak som jag hade större framgång med, och jag ska inte säga vad var min förtjänst, men att driva kampanj mot spelmonopolet. Så nu följer spelmonopolet, men då kan vi ta alkoholmonopolet.
Och det är jättebra, för då tjänar ju staten ytterligare ett sådär 2 miljarder.
Jo, men jag tror ett utav skäl, absolut, men en utav den rimliga ordningen är det, och som ofta skapar hyckleriet till exempel, framförallt när staten säger det här är så farligt och hemskt så vi måste ägna oss åt det bara själva. Det är ju att staten då blir både de som agerar, de skriver reglerna för vad det är, och så dömer de vem det är som gör rätt och fel. Så de sitter liksom på alla stolar samtidigt. Mm. Men Systembolaget är ju typiskt sånt exempel. Nu har man öppnat något så här ölsystembolag där du kan köpa kyld alkoholfri öl. Vilket på något sätt blir ett extremt bevis på alltså hyckleriet i systemet. Att staten vill inte att vi ska bedriva eller konsumera alkohol, och därför ska man minska tillgängligheten på alkohol så mycket som möjligt. Men samtidigt så ägnar man sig åt att öka öppettiderna, för att man vill ju ändå se till att människor får tillgång till det, för att annars så kommer folk ju hitta det på annat sätt.
Ja. Så är det med snus och tobak. Ja, väldigt tydligt säger du.
Ja, framförallt tycker jag snuset var det, och EUs förbud. Cigaretter som är mellan Royal College eller den engelska läkarassociationen konstaterade att det var mellan 100 och 1000 gånger mindre farligt än cigaretter. Cigaretter är tillgängligt överallt för alla, och men snus då är förbjudet. Det vore ju som att säga att vi förbjuder rödvin men tillåter vodka. Mm. Och det är hyckleriet.
Fast det är ännu värre skulle jag säga.
Ja, absolut. Det är ett verkligheten överträffar dikten. Men, men ofta i den här typen av mer kontroversiella politiska frågor så går man kompromissar bort sig själv nästan bara för att upprätthålla någon absolutistisk eller ofta moralistisk linje som säger att amen, det där ska inte människor ägna sig åt, och därför så ska vi bara ställa att staten gör det, eller vi ska reglera det på något sätt som är helt obegripligt.
Och det är obegripligt så. Men det gick inte så bra med provsmakningen sa du. Men hur jobbade du för att få till stånd det här förändringen? Har du nått någon vart?
Under min tid i Europaparlamentet så ska jag nog inte påstå. Jag skulle inte sätta den här frågan på min lista över segrar. Å andra sidan kan man vända på steken, och så kan man säga det att det som hände under mina år i Europaparlamentet var att vi tog ett nytt tobaksdirektiv där jag då försökte propagera för att vi skulle tillåta snus igen. Men det fascinerande var ju att politiken handlar ju alltid nästan om det som inträffar. Och historieböckerna är fulla med händelser. Minst lika intressant är det som inte inträffade, det som inte hände. Mm. För vi höll ju på att få ett förbud mot snus som en konsekvens, även i Sverige, som en konsekvens utav det tobaksdirektivet.
Och det hände inte?
Det hände inte.
Och hur kom det sig?
Ja, då måste man egentligen gå tillbaka till vad hela debatten handlade om där och då. Och det var ju nämligen så att kommissionen vill ju förbjuda cigaretter och smaksättning av cigaretter. Mm. Mentolcigaretter och så vidare. Och därför så skrev man ju alla sina lagstiftningsförslag att man skulle förbjuda tillsatser av smakämnen i tobak. Och det går inte att tillverka snus utan tillsatser av smakämnen.
Alltså, smakar för äckligt helt enkelt.
Ja, vanligaste smakämnet i snus är väl bergamott tror jag. Den där Earl Grey-smaken. Och det gjorde ju att skulle ett sånt förbud gå igenom, att du inte utan några undantag just för snus, så skulle ju menade EU-kommissionen att jo, ni har rätt att sälja snus i Sverige, för det står i Sveriges medlemsavtal i EU, medlemsfördraget, att vi har rätt att sälja snus i Sverige. Men ni har inte rätt att tillverka hur som helst, utan vi reglerar hur man tillverkar det.
Mm. Det här är så kul. Jag håller ju på att uppdatera min gamla bok i Trygghetsnarkomanernas land. Jag behöver lite nya exempel på dumheter. Ja, det här känns ju som klockrent sådant. Jag har några grejer som jag har fått lite här redan i förväg som jag tänkte fråga dig om, som faktiskt kvalar in där också. Men bara innan vi kommer dit, vad säger det här tobaksdirektivet då om snus idag då?
Tobaksdirektivet om snus idag säger att det är förbjudet tobak för oral konsumtion som man inte ska tugga är förbjudet. Det är en väldigt, väldigt specifik, smal definition. Och så står det, jag tror till och med står särskilt förpackat i små påsar.
Men vad är, och jag fattar att det inte finns något vettigt svar på det här, men vad är syftet med det? Varför?
Nej, men man måste nog gå tillbaka till skälet till att det uppkom. För där kan man nog hitta någon typ av syfte. För förbudet mot snus kom ju innan Sverige blev medlemmar i EU. Och det kom till stånd på grund av att, jag tror det var UST som hette då, US Tobacco, som tillverkar några amerikanska varianter på snus som heter Skull Bandits och Copenhagen. Att de ville lansera sina snusprodukter i Europa. Och då gjorde de det framförallt i Skottland och på Irland. Och hade riktade sin marknadsföring och sina kampanjer mot ungdomar. Jag har fått berättat för mig att det, liksom, det såldes på motsvarande högstadieskolor och så vidare. Och det här reagerade myndigheter och lokala politiker i Irland, eller Skottland och Irland på, och ville ha ett förbud. Jag tror inte man fattade beslut om nationella förbud om mot snus. För dem var ju det en ny tobaksprodukt, de hade aldrig sett den förut. De hade ingen aning om vad det var för hälsoeffekter. Det fanns liksom, och nu ska man komma ihåg, det här är, nu pratar vi slutet på 80-talet, början på 90-talet. Så att jag tror att jag kan förstå del av den reaktionen.
Som det ofta är, att det finns någon slags rational bakom från början.
Ja, och då vände de sig till EU, som Sverige inte var medlemmar i, och sa, kan vi förbjuda den här produkten? Och så hade de väl med sig en dosa med portionssnus eller något slag. Och sa, det här vill vi förbjuda. Och då gjorde EU-kommissionen det, och Sverige fanns inte vid bordet och kunde inte föra någon sån talan. Mm. Sen när Sverige blev medlemmar i EU, då väcktes ju frågan till liv på nytt. För då var ju, det var ju en av de stora frågorna i Sveriges, oproportionellt stor fråga. Jag tror att det finns någon känd bild på Ulf Dinkelspiel som chefsförhandlare när han sätter in lösnus. Det syns att den karen hade snusat hela sitt liv. Liksom. Och det fanns så här bildekaler på gärna EU men inte utan min prilla. Så det var ju verkligen en symbolfråga, och Sverige fick ett undantag. Mm. Så att det är tillåtet att sälja i Sverige. Är det tillåtet att sälja snus. Men inte i resten av EU. Mm.
Men Finland gjorde inte det här, men snus fanns väl i Finland också?
Ja, och detta är ju, jag har kvinnan i mitt liv, modern till mina barn, hon är från Åland, och på Åland och i Svensk-Finland har ju detta varit en väldigt stor fråga. Finland har ju snarare haft en väldigt aggressiv kamp mot snuset och gör det fortfarande. Det är ett antal finska kollegor till exempel som har protesterat mot att sälja snus på Finlands färjor och Ålands båtar, och som menar att det läcker ut snus i Sverige. Och det stämmer väl att det privatimporteras väldigt mycket snus till Finland, och det förekommer ju. Jag hörde nu under pandemin att priset för en dosa snus i Helsingfors var någon sån där flera hundra kronor per dosa, på grund av att det var ingen som längre kunde åka och privatimportera. Så att det fanns liksom en svartmarknad som hade totalt havererat. Men finnarna hade ju absolut inget engagemang för snus, snarare tvärtom. Jag skulle nog, utan att förta mig, så skulle jag nog påstå att det finns en aversion i Finland mot snus. Man ser det som någon form av svensk produkt och någon, alltså, det är liksom svensk imperialism nästan.
Ja,
sådär.
Okay.
Det skaver.
Okej. För i Finland är ju då vanligt snus baserat på tobak förbjudet. Men om jag har förstått det hela rätt, så är snus utan tobak med under 4 gram nikotin, det är tillåtet.
Ja.
Okej.
Ja, det här är ju också ett utmärkt exempel på alla dessa liksom hyckleriet. Men ta Norge till exempel. I Norge är ju snus tillåtet, för de är ju inte medlemmar i EU. Mm. Men i Norge har man däremot av någon underlig anledning sagt att man tillåter inte snus utan tobak.
Ja, just det.
För då är det nikotinpåsar utan tobak, och då är det en ny nikotinprodukt, och sådana nya nikotinprodukter vill man inte ha. Så därför, det som vi känner igen som tobaksfritt snus i Sverige säljs ju även i Norge, men då har man ju bara satt i en liten promille tobak i det för att konstatera att det är, så att det är inte nikotinfritt eller tobaksfritt snus, utan det är nikotin. Det är en vanlig snusprodukt.
Så det här, det är mycket teknikalitet och
väldigt mycket
byråkrati. Jag förstår att Österrike, det är samma sak där, att nikotin, det här tobaksfria snuset är inte det klassifieras som livsmedel eller
nej,
någonting.
Men, nej,
det kan jag förstå.
Jag skulle säga, dels så måste man komma ihåg att nikotinersättningsprodukter av olika slag är tillåtna i princip alla europeiska länder. Alltså nikotintuggummin. Mm. Och det har ju funnits någon som vi brukar skoja om, kalla EU-snuset Sonic, som var någon sån här sluta röka-produkt med små nikotinpåsar innan de här nikotinfria snuset har kommit, eller vad säger jag, tobaksfria snuset har kommit, så fanns det ju någon läkemedelsprodukt för att sluta röka, och den har ju funnits runt om i Europa, men då finns det ju ofta väldigt hård, men då är det klassat som läkemedel, och då måste det ha gått igenom läkemedelsstudier, kostar jättemycket pengar, och ofta är det väldigt lite tobak i dem, eller vad säger jag, väldigt lite nikotin menar jag, eftersom att du får inte främja ett beroende, blir läkemedelsberoende så att säga utav det. Och vilket då att de gör, det gör ju också att de ofta är ganska ineffektiva om du verkligen vill sluta röka. För att om du vill, ja men vet jag, jag har ju rökt en gång i tiden och det, likhet mellan snus och rökning är att du får en, vad ska jag säga, en liten kick utav det. Och har du ersättningsprodukter som egentligen inte ger den där kicken, då är det ju lätt att du trillar tillbaka gång efter annan. Och det känner säkert du igen som om en beroendefrågor på massa andra områden.
Ja, ja, det är klart att så ersätter du heroin med metadon måste du ha en vettig dos, annars funkar det inte.
Nej, men det gör att det finns, dels finns det som är nikotinersättningsprodukter som ska hjälpa dig att sluta röka, och det är tillåtet i princip överallt. Men sen finns det ju det här tobaksfria snuset som nu har kommit under senare år, och det är ju inte förbjudet i EU, eftersom att det faktiskt inte är en tobaks, enligt direktivet, en tobaksprodukt för oral konsumtion som man inte...
Men vad är det då?
Ja, därom tvistade lärde. Och det är väl det som är, tror jag, den stora och spännande frågan egentligen framgent. Jag är ju, i Sverige så kan man ju ta fram en ny lagstiftning för att försöka definiera och reglera nikotinpåsar. Och jag, även i EU finns det ju, börjar nu en process för att göra det. Och då kan vi konstatera att skulle man säga att nej, men det här är ett läkemedel, ja, men då kommer du in i samma diskussion att det får inte vara för starkt och du får inte riskera att bli beroende av det. Skulle de säga att det är ett livsmedel, då träder andra EU-regler in som säger att nej, du får inte ha nikotin i livsmedel, för det är en otillåten livsmedelstillsats. Det är ett gift. Och det gör att...
Och de håller på med den här utredningen.
Ja, man ska säga,
och vi har faktiskt bjudit in dem, men de hälsar att de inte har tid.
Ja, okej. Okay. Men jag tror att det kommer flyta mycket vatten under broarna.
Vad tror du om att, vad tror du utredningen kommer komma fram till då?
Jag ska säga så här att jag är... Det beror också lite grann på hur tillverkarna av de här produkterna sköter sig. För de finns ju nu runt om i Europa. Ja, men som sa i Österrike och jag var i Prag här för några år sedan, eller Budapest, och då hittar man liksom, ja, men de här nikotinfria eller tobaksfria snuset runt om i Europa. Och om det är så att tillverkarna inte har lärt sig av misstaget med snus, då riskerar vi att få samma diskussion om förbud. Skulle det vara så att man börjar dela ut gratis tobaksfritt snus överallt, inriktar sig på ungdomar, och eftersom det är en oreglerad produkt så kan du göra massa saker som du inte skulle kunna göra med en tobaksprodukt, och då kan de marknadsföringsavdelningarna på stora tobaksbolag gå bananas och tycka, här är ju jättekul, då kan vi göra vad vi vill.
Är de så korkade, tror
jag? Nej, jag hoppas inte det, för konsekvensen av det är ju i sådana fall att du får ett förbud av den produkten, och då kan ju inte de göra den resa som gjort i Sverige. För det är lätt att glömma bort och bara prata om liksom hyckleri och så vidare. Men det finns ju en mörk berättelse här. Och den mörka berättelsen är ju någonstans att det är fortsatt så att mängden människor som dör av tobaksrelaterade skador i Europa är allt för högt.
Anders Milton, som vi har haft här, han hänvisar till att vi hade kunnat rädda 350 000 liv i Europa om folk hade rökt på motsvarande nivå som i Sverige. Ja. Som mycket är på grund av snuset, eller kanske nästan enbart beroende av snuset.
Och jag då, som har liksom stångat pannan blod i 15 år i Europaparlamentet för att försöka riva upp förbudet mot snus. Jag kan ju bara erkänna, jag rekommenderar ingen att göra den resan igen, utan det är väl bra om man gör, men jag tror att...
Varför den inte? Största, den behöver ju säkert, jo, men det är fler som behöver stånga pannan blodig.
Absolut, men jag tror att den största möjligheten för att komma till rätta med det här är ju kanske att den här, alltså den nya typen av produkter som istället rundar förbudet och ser till att, för det finns ju ingenting som egentligen säger att du inte skulle kunna göra det här tobaksfria snuset med smak, som smakar mer likt snus, om det nu är attraktivt. Men å andra sidan i ett land som Italien, där du kanske, eller Polen, där mentolcigarett är jättestort, så kanske den bästa produkten för att ersätta cigaretterna skulle vara, ja, men den typen av tobaksfritt eller mintsmakande nikotinportioner som vi har idag i Sverige. Så att det gäller att inte, att varken tillverkare eller lagstiftare repeterar historiens misstag för att vi ska kunna rädda de här 350 000 liv som Milton pratar om.
Så en av farorna är helt enkelt att tobaksbolagen går bananas, säger du. Men är det sant som jag har hört att läkemedelsbolagen också bekämpar den här utvecklingen, eftersom de ju förlorar pengar i så fall? Stämmer det?
Ja, det har ju varit, nu ska man väl säga att vi är ju än så länge ganska tidigt i frågan om den tobaksfria snuset. Men jag kan ju konstatera att när jag drev kampanj för det traditionella snuset, det är ju, då var ju en av de största motståndarna just läkemedelsföretagen. Och skälet till det var ju att det är de som upplever konkurrensen från snuset jämfört med deras nikotintuggummin eller sprayer och alla möjliga saker. På samma sätt var det ju en gång i tiden när snus förbjöds. Då var det ju rökindustrin, då var de stora cigaretttillverkarna som kampanjade för att förbjuda snuset. Och nu så finns det ju en risk då att läkemedelsföretagen kampanjar för att förbjuda det nikotin- eller tobaksfria snuset.
Mm. Jag måste ändå gå tillbaka. Det är väldigt intressant det här med, på tal om alla myndigheter och regler och förordningar. I vissa länder så har politiker och tjänstemän, vi tangerade det tidigare, då har de kommit fram till att de här orala nikotinprodukterna är mat.
Mm.
Och då förbjuds det eftersom nikotin då inte får tillåtas i livsmedel. Men här i Sverige då, om jag har förstått det hela rätt, så hamnade det här först hos Livsmedelsverket som skulle utreda just huruvida då snus utan tobak är mat.
Mm.
Och jag bara tänker på, för att nikotintuggummi är i alla fall i min värld väldigt mycket mer mat än vad tobaksfritt snus är. Men då är det läkemedel.
Ja.
Det blir ju helt knäppt.
Nej, men jag tror skälet till att det är Livsmedelsverket som hanterat det är för att eftersom EU inte reglerar hur man gör snus i Sverige så är faktiskt tillverkning av snus i Sverige är reglerat av livsmedelslagen. Det är lustigt nog ett liksom, ja, men sanitetsfrågor och hur det ska så har det behandlats av livsmedelslagen. Och det gör ju att när det kommer en ny produkt som påminner om snus så börjar man ställa sig frågan, är detta då en livsmedelsprodukt som ska regleras under livsmedelslagen också?
Men alltså, är det inte elefanten i rummet här att det här är så jävla dumt? Alltså jag fattar att någon måste hålla i regleringen, men det här är liksom så, ta vilken någorlunda IQ över 102 kanske, fattar ju någonstans att det här är inte mat.
Nej, jag håller med.
Alltså, och sen vet jag att snus regleras också ursprungligen, fick jag berättat för mig, av Livsmedelsverket, men då finns det speciellt tobaksförordning eller någonting sånt som gör att det är undantag. Men hur svårt skulle det vara om man inte var en politruk-byråkrat att bara säga, men det är självklart att det här inte är mat?
Nej, och det var det de landade i till slut också.
Ja, jag vet, men det är en sån jävla utredning.
Ja,
det är
det,
helt
alltså,
märkligt.
Ska jag vara lite cynisk någonstans, så tror jag att hade det inte varit så att när produkten kom i ett vakuum där det inte fanns någon lagstiftning, då hade man säkert gärna, och att människor hade börjat, det hade blivit en stor kundbas som hade protesterat om man förbjöd den, då hade man säkert börjat förbjuda den även i Sverige. Men i och med att man ville inte förbjuda den, tror jag.
Nej.
Och det gjorde nog att man sa, okej, okay, ja, om vi kallar det för en livsmedelsprodukt, ja, då kommer det bli förbjudet. Men vi kan inte heller kalla det snus, för om vi kallar det snus så är det förbjudet i EU. Så att man var verkligen caught between a rock and a hard place. Och den här avsaknaden av reglering är ju ena sidan en möjlighet, kan man säga. Möjlighet att faktiskt öppna upp för försäljning i hela världen och i Europa. Det är en jättestor möjlig exportframgång för Sverige egentligen. Men å andra sidan finns det ju massa faror med att man faktiskt kan hitta på riktigt dum lagstiftning, och de här förbudsivrarna som alltid vill ta varje möjlighet att förbjuda någonting, passa på att göra det även med det här.
Men vad ska vi kalla det här? Vad är det för något?
Ja, alltså det bästa begrepp som jag kan äta, det är tyvärr på engelska, men det är väl en recreational nicotine product. Det är inte ett läkemedel, för det är ingenting man ska ta egentligen. Och det är inte för den delen heller livsmedelsprodukt, och det är inte liksom en, det ska inte vara en, nikotin är ett potent gift, så det ska inte definieras som en kemikalie heller liksom.
Nej, för då måste man också förbjuda
det. Ja, eller åtminstone måste man ha feta varning. Det gjorde man väl i Österrike, tror jag, att man man sa att okej, det här är, det är tillsatt, jag tror det är dödskallar på någon sån här kemikalie, dödskallar på de här nikotinportionspåsarna i.
Det kan ju locka en tonåring. Wow, häftigt.
Ja, men precis. Men sen tänker jag på en annan sak som jag tycker är viktig och spännande. Om man då har hängt upp sig på att vi ska bli tobaksfritt samhälle, då borde man ju egentligen se de här nikotinpåsarna som en skänk från ovan.
Jag tänkte också, varför är det här överhuvudtaget känsligt? Man borde ju jubla över en sån här innovation som tar bort röktobak och dessutom tar bort vanlig tobak också.
Ja, och det där, och då är väl, jag tror att det finns olika svar på den frågan. Jag tror ett av svaren på den frågan är på grund av att man är nervös och har skjutit sig längre och längre bort från tobaks, tobakens skadeverkningar till att bli en fråga om först tobak i största allmänhet och nu blir det mer med en debatt om nikotin. Mm. Och att det är nikotinberoendet som är problemet. Mm. Nu är inte jag kunnig nog för att kunna sitta och berätta om vilka potentiella risker nikotin har. Men en sak är jag säker på, att det finns ingenting som kan jämföras med de skador som röktobak orsakar. Och därför tycker jag att även de teoretiska små påverkan som nikotin skulle få gör att man får inte låta liksom det goda bli det bästas fiende, kampen mot just. Men sen tror jag också att det handlar lite grann om också berättandet i politiken. Det här produceras av stora tobaksbolag framförallt, och det är ju en perfekt skurk att ge sig på.
Jo då, vi har haft några program om det också där vi har haft gäster som tyckte att allting som har med tobaksindustrin att göra är per automatik, ja, om inte livsfarligt så i alla fall ytterst omoraliskt.
Ja, och det tar ju många uttryck, men ett av de mest bizarra uttrycken var ju det att EU, det som står i en sån här WHO-deklaration, alltså Världshälsoorganisationens konvention för att minska tobakens skadeverkningar, så finns det ju en paragraf som säger att man som lagstiftare och beslutsfattare och politiker inte ska ha kontakt med tobaksbolag överhuvudtaget.
Nej, det finns en sån, det får du inte ha i Sverige överhuvudtaget.
Nej, och den, i någon mån skulle väl jag säkert vara träffad av den också, men det skulle ju innebära att jag inte hade möjlighet eller rätt att prata med de som kan mest i sakfrågan. Alltså, och mina väljare som brukar produkterna skulle säga åt mig, om man skulle säga till mig att du får inte göra allt du kan eller ha kontakt med någon som faktiskt kan hjälpa dig i den här frågan, då skulle jag av lagstiftningen vara begränsad i att göra mitt jobb. Så att det ska jag ske högaktningsfullt i den typen av regler. Och jag pratar med alla, the good and the bad.
Ja, det tycker jag du gör helt rätt i. Men om man sammanfattar då, hur ser motståndet mot snus ut idag då?
Jag tror att motståndet mot snus idag består av tre kategorier, kan man säga. Dels skulle jag vilja säga att det är den här, vad kan vi kalla det? Anti-tobakslobbyn som har blivit, som på något sätt har lämnat, en gång i tiden startade som en sluta röka rörelse, men sen har det blivit en anti-tobaksrörelse och jagar snuset, och nu håller det på att förvandlas till en anti-nikotinrörelse. Ganska långt ifrån frågan om att värna människors hälsa.
Och vilka är de som står för det här?
Jo, men det är ju folkhälsoindustrin i folkhälsomyndigheter.
The good guys, helt enkelt.
Non-smoking generation. Ja, the good guys. Mm. Och jag tror att skälet till att det är så otroligt viktigt för dem att bekämpa just snus beror ju på att om det är så att de någonstans skulle erkänna att skälet till att vi i Sverige har lyckats bättre än alla andra länder med att minska tobakens skadeverkningar egentligen inte beror på alla miljoner eller rent av miljarder som har spenderats på Folkhälsoinstitutet och den här typen av kampanjorganisationer, utom att det snarare är en innovation hos det privata tobaksbolaget Swedish Match att stoppa portionen i snuset i portioner. Mm. Och att faktiskt marknadsföra de här och skapa ett rimligt alternativ till rökning som har knäckt rökningen.
Som inte grisar ner, utan som faktiskt de flesta som ändå känner att de vill inte se ut som jultomten med rinnande prilla.
Ja, och det här är ju största, det här är ju, jag ska inte säga den största, kanske den enda segern som folkhälsoindustrin kan på något sätt påskina.
Och det är inte ens de som ligger de som bakom den.
Och därför är det så otroligt viktigt att undergräva den. Och nu
det låter ju cyniskt. Ja, men, ja. För att vara good guys så låter det lite elakt, tycker jag.
Jo, det behöver inte vara medvetet för den delen. Det kan ju också i allra högsta grad vara den mytbildning som sprids. Men jag tror att på precis samma sätt har man ju problem nu att erkänna att den bästa chansen vi har att göra Sverige tobaksfritt, kanske bara på 10, 15, 20 år, är nog inte ännu högre skatter, ännu mer förbud, ännu mer reglering, utan det kanske är att vi istället möjliggör för de nikotin, tobaksfria.
Nikotin. Ja. Mm. Så vilka politiska beslut borde man fatta, tycker du, kring nikotin och tobaksprodukter?
Dels tycker jag att man borde ta, jag tror att det är bra att ha ett regelverk på det här området som gör att människor inte vänder sig mot produkten Föräldrar kommer bli förbannade om det är så att du märker att barn och unga börjar använda i stor utsträckning. Och kräva regleringar och förbud. Och därför är det viktigt, tror jag, framförallt att tillverkarna sköter sig, vilket jag uppfattar som gör.
Men jag menar, på vanligt snus så står det ju att du får inte säljas till någon under 18. Det står väl på sånt här nikotin, tobaksfritt snus också?
Jo, men jag är inte så säker på att det beror på lagstiftning det, när det gäller det tobaksfria snuset.
Det är en överenskommelse i branschen, säger min producent i mitt öra här.
Ja, nej men alltså precis. Och de har ju fattat många sådana rimliga beslut. Men jag hade ju inte tyckt det var orimligt om man skulle sätta det i lagstiftning för den delen heller, för jag tycker inte det. Jag tycker inte att du ska bli beroende. Alltså, du ska
vara, helt rimligt, ja.
Ja, du ska vara vuxen när du fattar beslut om produkter som är avsedda för vuxna. Så det är en sån sak. Att jag tycker en lagstiftning någonstans också i Sverige och Europa som ser till att det här blir en produkt som inte liksom klumpas ihop med övriga tobaksprodukter och blir just as bad but another option, utan att det får betraktas som en egen kategori, en egen produkt med sin egna och sin egen reglering. Men sen tror jag att det är viktigt att man, när man börjar fundera på hur man reglerar den här produkten, att man också tänker på att man inte reglerar den lika hårt som man reglerar cigaretter och snus. Det har ju varit ett problem med snuset, att ibland har ju skatten på snus nästan varit högre än skatten på cigaretter. Och någonstans borde det finnas en trappa, att det vi reglerar hårdast är cigaretter. Nu vet man ju inte hur stora, jag tror inte det är så stora hälsovinster jämfört med vanligt snus ifrån de här produkten. Men om man nu vill bli tobaksfritt så borde man i alla fall se till att man har, att man inte har samma förbud mot reklam, att man inte har samma skattesatser och så vidare. Det är ju för övrigt också ett uttryck för det här hyckleriet, att det första beslut som har tagits om tobaksfritt snus, det är ju inte egentligen att det inte är livsmedelsprodukt, utan det första beslut man tog, det var ju skattesatsen. För, att det första man vill göra är ju att staten vill tjäna pengar på de här produkterna. Vi vet inte vad det är, vi vet inte hur det ska regleras, men vi ska fara och ha vår del av kakan.
Mm. Ja, men det är ju bra. De får ju inte tillräckligt med inkomstskatten, menar jag.
Där de tvistade lärde.
Ja, nej, men jag tror att vi börjar behöva avrunda. Jag bara tänker, om du vill bara allra sist säga, har du någon annan tanke kring det här? Kommer de här politiska besluten som du vill se, kommer det här att ske, eller vad tror du kommer ske?
Jag har lärt mig en sak i politiken, det är att ingenting händer på automatik. Idéer är viktiga, men det är människor som gör skillnaden. Och jag tror att det finns absolut goda förutsättningar att se till att nikotinfritt snus.
Tobaksfritt nikotin.
Det finns absolut alla förutsättningar att göra tobaksfritt snus och
nikotin.
Får jag skjuta mig själv lite grann bara här mitt i? Nej, jag tror det finns alla förutsättningar att se till att tobaksfritt snus med nikotin i, att det kommer bli den produkt. Om 20 år så kommer vi nog inte diskutera snus. Kommer säkert, traditionellt snus kommer säkert vara en parentes i sammanhanget. Men det kräver både liksom politiskt engagemang och mod. Det kräver att tillverkarna inte kliver i galen tunna. Och det kräver någonstans att de som arbetar med folkhälsofrågor faktiskt sätter folkhälsan snarare än en prestige och moralism i första rummet. För om man gör det, och där skulle Sverige kunna vara ett utmärkt liksom, återigen vara ett föregångsexempel för resten av världen, att svenska politiker någonstans vågar stå för den här produkten.
Ser du någon som gör det? Som kan ta det? Du har ju gjort det i EU med snuset, ja. Men ser du någon som gör det idag?
Jag har ju varit oerhört frustrerad under mina år över att Sverige har varit så dålig på att berätta om hur vi har lyckats knäcka rökningen, hur vi har lyckats att få de minst tobaksrelaterade och snusets roll i det. Att man så stillatigande har accepterat att snus är den enda förbjudna tobaksprodukten trots att det är den minst farliga. Jag brukar ibland tänka, tänk om fransmännen hade drabbats av samma förbud och att man i EU hade bestämt sig för att nej, men vi förbjuder rödvin men tillåter vodka, som vi sa tidigare. Ja, men hade man gjort det gentemot fransmännen, de hade ju liksom rullat in armén i Bryssel. Men alltså här så är man
eller
lite,
i alla fall arga bönder, ja, som hade kommit med sina traktorer.
Men här i Sverige, ja, men du är lite med mössan i hand och så lite ursäktade. Och det tror jag tyvärr beror på att allt för många svenska politiker bryr sig mer om Sverigebilden än folkhälsan. Man tycker det passar in lite dåligt att berätta om en och att du Sverige ska driva.
Du menar vi världens goda samvete?
Ja, men det är ju den moraliska stormakten, svensk exceptionalism. Vi vill ju att svenska politiker skulle engagera sig i någonting som är en tobaksprodukt och försöka säga att det här är någonting vi tycker ni ska anamma.
Jag men tycker nu har man ju... att som moralisk stormakt så ska vi driva frågan om tobaksfritt snus i EU, för det räddar jävligt många liv.
Det är jag helt övertygad om. Och dessutom har ju världens chans nu. Det här är ju en produkt, nu kan man göra om och göra rätt. Den strid man aldrig tog för snuset fullt ut, den striden kan man ju ta för tobaksfria nikotinportionerna. För då är det inte ens tobak. Då kan man se till att hjälpa Europa att bli helt tobaksfritt. Och göra det utan den här ryggmärgsmoralismen.
Så alla ni politiker avslutningsvis som lyssnar på det här, hälsa för ohälsosamma, vilket jag förutsätter är åtminstone 349 riksdagsmän och några till. Ta det här till er, driv den här frågan gentemot EU, så kommer ni att få en guldstjärna i himlen när ni kommer dit.
Helt säkert.
Tack.
Tack.
Jättekul att ha det här igen, Kristoffer Fjällner. Hej!
Tack för att ni lyssnar på podden Hälsa för ohälsosamma. Jag heter Bengt Hedlund från Convenience Store Sweden och det är vi som gör det här möjligt. Gå gärna in och mejla david.ebert@hälsaforohälsosamma.se. Gå också gärna in på vår hemsida hälsaforohälsosamma.se.